443 seriematcher i Premier League gjorde den tjeckiske målvakten Peter Cech för Arsenal och för Chelsea. Cech som nästan fick sin hjälm som särskilt varumärke efter att han drabbats av en skallfraktur, och den gjorde att han i mer än ett decennium alltid spelade med hjälmen på. 4 Premier League-titlar och dessutom Champions League-triumf blev det för Cech när han var med under Chelseas storhetstid.
Och har ni koll på det här? Numera spelar Peter Cech ishockey i Storbritannien. Han är målvakt i ishockey, ni hörde rätt.
Ja.
Han har säsongen som gått. Jag gick in alltså här på Elite Prospects, hockeysajten. Ja, där finns Peter Cech, bara det känns speciellt. Och där dök 10 matcher för klubben Oxford City Stars upp och också en utlåning till brittiska högsta ligan och klubben som heter Belfast Giants. Och i den enda matchen i högsta ligan höll han nollan.
Kanske är det så att han haft nytta av sin hjälmvana, den käre Cech. På senare år har det varit stökigare, som när Chelseas nya ägare föreslog spelsystemet 4-4-3 och av misstag ritade upp att så här ska vi spela, som direktiv till den tyske tränaren Thomas Tuchel, som redan hade en dålig relation med ägarna, och spelsystemet med en spelare för mycket bättrade definitivt inte på förtroendet. Tuchel skulle senare ersättas av Graham Potter, men det blev inte ens en hel säsong för Potters del. När vi spelar in detta så är det den argentinske tränaren Mauricio Pochettino som är Chelseas tränare, men han ryktas när som helst att just få sparken.
Det känns ju som att Chelsea hade behövt det här 4-4-3, alltså att spela med en man för mycket på planen för att få ordning på läget. De är på andra halvan i Premier League topplagen. Det står ju mellan Liverpool, Manchester City och Arsenal om att vinna the Premiership.
443 matcher för Southampton gjorde Le God. Han kallades ju så av klubbens supportrar, Matt Letizier, efter att han stannat i klubben i hela sin karriär. Tänk vad speciellt, va? Från 1986 till 2002. Han stannade trots mängder av anbud från andra klubbar som var intresserade av den skicklige offensiva mittfältaren.
Jag tror faktiskt att det är så att Letizier har gjort mål på typ 48 av 49 straffar i sin karriär. Helt makalöst alltså. En var... väldigt säker, får man väl lov att säga, från 11 meter.
Det blev i det här läget ett rent engelsk fotbollsintro, konstateras.
Ja, så tror jag inte det har varit tidigare. Här i samarbete med våra lyssnare Patrik Larsson, Erik Dahlberg, Rickard Ljung och Martin Paulsson.
I detta avsnitt 443 av Sporthuset.
Med Lasse Granqvist,
Tommy Åström
och Jens Fjällström. Det här med 4-4-3, jag faktiskt inför en match och en matchgenomgång varit med om någonting liknande. Det kryssades upp en härlig backlinje, jag tror det var Hammarby vi skulle möta. Kryssades upp ett härligt mittfält med 4 spelare också, och det kryssades upp 3 forwards. Varpå alla satt där och funderade på vilken är det som ska bort, och till slut tog jag med mod liksom och räckte upp handen och sa att jag tror vi har en spelare för mycket där i Hammarby, varpå jag fick som svar: du Jens, spelar ingen roll hur många de är, vi ska vinna ändå.
Och tränaren var?
Det måste ha varit Roffe.
Kan ha varit Roffe, underbara Roffe. Varmt hjärta och kärlek till honom.
5.95 för att ta över ledningen i VM-finalen. Mono Duplantis kommer, han springande som sista stegen, sätter i staven, hoppar upp och han klarar, och han är först över 5.95, och det där kan vara guldhoppet. Och till slut har han vänt på den här tävlingen.
Nej, men äntligen gjorde han ett riktigt bra hopp.
Ja, VM-guld alltså till Armand Duplantis. Vi hörde Alexander Lundholm och Miro Salar i Radiosportens kommentering här. I en söndag som för övrigt innehöll ytterligare en medalj, och den var ju mer överraskande och till och med kanske snudd sensationell. Silver nämligen på medeldistans 800 meter, Andreas Kramer.
Stålmannen Kramer, berömd nu för sina fällningar, eller
hur? Han fläker sig fram i sista stund ju. Men det behövde han ju inte göra riktigt i finalen faktiskt. Då var han klart två.
Nej, det var i försökshit eller semifinal där han fällde sig till finalen. Men jag tycker, om vi tar våran härliga, det är ju nästan som man får säga det, sporthuset medlem Andreas Almgren, som löper så fjäderlätt och med sån otroligt vacker teknik. Alltså jag tycker det är en löpteknik som är att beundra och beskåda. Medan Kramer har ju mer en arbetarmentalitet, höll jag på att säga. Han får ju slita hårt för varje steg, känns det ju som. Så man tror ju hela tiden att hans ben är på väg att stumna när som helst. Och där på bortre långsidan där, när han helt plötsligt börjar ge sig an den här spanjoren, som ju hade ganska så... får man lov att säga offensiv svansföring innan loppet skulle dra igång, så blev man ju mäkta imponerad och överraskad. Och att han dessutom lyckades ta sig förbi belgaren där var ju en bedrift utan dess like. Så oerhört roligt för honom att bli omkramad av Armand Duplantis därefteråt dessutom.
Ja, för det var ju bara minuten efter varann nästan som de...
Och Kramer passerar spanjor nu på tredje plats. Svensken är på medaljplats nu.
Andreas!
Han är på medaljplats inför sista kurvan och har luckan ner. Det kan bli svensk medalj, Aranji. Krestan på väg mot guldet. Hoppel utmanar och Kramer kommer. Kramer kommer och passerar väl Krestan på slutet. Yes, det är silver till Kramer. Andreas Kramer tar in silver på 800 meter.
Om du sätter in det här i ett historiskt perspektiv, vad ger du för stämpel på det här loppet som Andreas Kramer gör?
Ja, men det är Sveriges första VM-medalj på medeldistans genom alla tider.
Genom alla tider?
Genom alla tider. Alla inomhus-VM, VM.
På den manliga sidan?
Ja, och det är Sveriges första 800 meters medalj överhuvudtaget.
Det är så otroligt stort.
Ja, det är det ju. Sen är det ju så att vi ska vara medvetna om det. Vi ska inte lura någon här att det är ju en avsevärd skillnad inomhus och utomhus, eller konkurrensen.
Men därför att...
Nej, men för det kommer till så många löpare. Det är ju ganska många som inte är med under inomhussäsongen.
Okay.
Runt om i friidrottsvärlden. Det är ju många afrikanska löpare som inte är med som kommer till. Okay. Och så konkurrensen hårdnar ju. Utan det vi framförallt kan hoppas på när vi pratar om Kramer till sommaren, det är ju jag var med och fightas om EM-medaljer i Rom, men sen OS-final. Ja. Och det är ju så, tittar vi på en sån konkurrensutsatt gren som 800 meter över hela världen, kan man springa två varv runt en löparbana. I vartenda land i hela världen kan du springa två varv löpning. Det säger någonting om hur tuff konkurrensen är. Och går man då till OS-final på 800 meter så är ju det enormt stort. Men det som är roligt med Kramer tycker jag också, vi har pratat om det ibland i ishockey och fotboll, så man kan komma fram på olika sätt. Andreas Almgren är ju en supertalang direkt. Han är alltså en topp tre i draften.
Mm.
Alltså en sån. Sedinarna, om vi pratar hockey. Mm. Gabriel Landeskog. Kramer, han går i andra rundan.
Mm. Han kanske är som Henke Lundqvist, går i sjunde rundan.
Ja, åt det hållet. För han var 11 på junior-VM där Almgren tog medalj och sådär. Och sen så blommar han då ut lite senare och är nu på en nivå av att han är med och fightar som de stora medaljerna. Så riktigt kul, Andreas Kramer. Från Sävedalen från början. Numera tävlar han ju för Ullevi.
Everyone will get to see me fix Mondo's hair on the podium. Because when I set out this morning and I saw Mondo, I said, you're having a great hair day.
Oväntat drama blev det ju i stavhoppet, men det som sticker ut tycker jag också, det är det här rekordsurret från amerikanen Sam Kendricks där i Glasgow på VM. Alltså, han balanserar verkligen nu på en skör tråd mellan att vara en härlig entertainer till att gå över gränsen där skönt surr blir trash talk. Och han har ju också i samband med de här VM-tävlingarna i diverse kommentarer mer eller mindre erkänt att det är vi mot Mondo. Ska han och övriga amerikaner kunna slå Duplantis i framtiden så måste de vara inne i hans huvud. Och det är uppenbart att det är också Kendricks strategi här. Och att det hämmade Mondo, jag tror det gjorde det faktiskt i den här finalen. Och att det bidrog till att det blev så oväntat dramatiskt när Duplantis plötsligt drev två gånger på 5,85 och riskerade att helt missa medalj innan han lyckades vända runt allting. Och jag märkte det också redan när jag jobbade på den här galan i Uppsala som vi pratade om för några veckor sedan. Där jag uppfattade det som att Duplantis verkligen inte ville sitta bredvid Kendricks. De som har känts ganska tajta, nej, nu vill han sitta bredvid andra bänkgrannar så att säga vid sina stolar och ladda för hoppen för att bättre kunna koncentrera sig. Och sen efteråt när jag intervjuade båda i någon presskonferens liknande historia där, så började Kendricks plötsligt ta över micken och intervjua Mondo och sätta press på honom i någon slags märklig blandning av skoj och allvar. Började påtala att Mondo minsann inte var så ung längre och det kommer snart nya kometer som Duplantis får se upp för.
Då är det viktigt att konstatera att Duplantis tog sig ur den här mentala fällan.
Samtidigt har han en sån enorm överkapacitet.
Ja, ja,
men så att han är så oerhört mycket bättre än Kendricks. Så att även om han har en mental svacka, vilket jag tror han hade här, så är det, för mig är det mer överkapaciteten än det mentala som gör att Mondo till slut reder ut det. Han är så fruktansvärt mycket bättre stavhoppare än Kendricks helt enkelt.
Ja, då är det klart att då är eventuellt den här mentala fällan kvar då om Kendricks kommer in i roten på honom
och han inte
redde ut det. Vilket jag trodde att han gjorde, Duplantis, att han fick tag på den biten och hanterade Kendricks på den punkten.
Samtidigt tycker man ju att det är gränsen till sliskigt då av Kendricks, och sedan när han är utriven och sitta nära Duplantis och snacka, snicksnacka och vara bästa polaren och försöka jobba upp publiken. Det känns ju bara som en fasad mot bakgrund av det han håller på med innan och på presskonferensen och tydligen sätter i system.
Ja, men jag förstår att du kan uppfatta så, men det är ändå dubbelt, för ända sedan Mondo kom fram i världseliten som 17-åring och började utmana Kendrick som då var världsmästare, så har ju Sam varit bjussig att alltid hylla Mondo i kommentarer som den största genom alla tider och en utomjording och så vidare. Och det ändå känns ärligt, och i grunden är de bra vänner. Men det som håller på att hända nu inför OS, det är ju då att Kendricks nu börjar köra någon slags stavhoppsfurbo här, att vinna till varje pris.
Ja. Men det är ju elitidrott. Du, ligg på lite och stick lite på han och se vad som händer. Jag trodde att det var en mental grej som Mondo tog sig ur genom att han tog det där sista försöket trots att Kendricks var i roten på han. Därför att han behöver vända den också, Duplantis, till den riktigt stora finalen som kommer senare i år här i Paris.
Sporthuset 443.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sporthuset Spotlight. Vilket underbart alliterationsnamn. Vem har kommit på det? Sporthuset Spotlight. Det heter vårt nya program under Sporthusets, nästan paraply får vi kalla det nu, av olika poddar. Varannan måndag så bjuder vi på ett möte, en intervju, ett samtal där vi går på djupet med en gäst från Idrott Sverige, kanske idrottsvärlden till och med. Och inledningen kom denna måndag i form av din träff, Jens, med Caroline Seger, som ju avslutat sin landslagskarriär men fortsätter ju trumma på i klubblaget. Vad bär du med dig från mötet som ni kan lyssna på? Alltså er spelare Jens träffar Caroline Seger.
Ja, men det är ju jag tycker det är en spännande person, och det är en som har verkligen åstadkommit och lyckats med väldigt mycket i sin karriär, och har varit en utomordentligt god förebild, skulle jag vilja säga, för fotbollen i stort och damfotbollen inte minst och landslaget. Så jag tycker det var ett starkt möte och intressant.
Jag tycker det finns ju en del i det här Sporthuset Spotlight som innebär att vi visar en bild för intervjupersonen.
Just
det. Jag tyckte det var så kul, därför att det var ju uppenbart vilken bild som du hade plockat fram där, Jens, nämligen hennes straffmiss. För det är ju det. När Sverige känns att bli olympiska mästare i fotboll för första gången någonsin, och hon sätter den där straffen och så gör hon inte det. Och så blir det tråkigheter istället, eller tråkigheter, det blir silver i alla fall. Och då säger Caroline Seger att av alla bilder, underförstått tiotusentals bilder som finns på mig, underförstått, så plockar ni fram den här. Så det, jag tycker det var sen beskriver hon det ju förbaskat bra alltså. Hon är väldigt öppen med hur det var att hantera den där situationen. Men det var några starka ord tycker jag.
Jag hade nästan på känn att jag var ju inte ute efter missen som sådan, men jag var ju ute efter allting som finns runt omkring missen. Allt som leder fram till den där avgörande straffen och även hur det påverkar en spelare efteråt sånt där. Och jag tyckte verkligen att hon klarade av att bena ut det där, förklara det där på ett oerhört intressant sätt. Så det var väldigt mycket mer än att den där straffen gick över målet. Det var verkligen... Och det tyckte jag faktiskt den här bilden hjälpte till att plocka fram. Mm.
Så varannan måndag så har vi en gäst där på måndagarna. Varannan måndag då fortsätter våra kärleksbombningar ur arkivet.
Det är mixat nu alltså.
Och varje torsdag Sporthuset Original.
Men om man väljer att prenumerera på Sporthuset, vilket jag faktiskt gör. Det är den enda podd jag prenumererar på förut. Men om jag väljer att göra det, då dyker den här upp ju.
Ja.
Puff, så ligger den där på morgonen på måndagar. Så får man ju se, och då behöver man inte hålla ordning på, är det en kärleksbombning eller är det en gäst idag? Utan det dyker bara upp där, det är perfekt.
Nej, och mysigt. Ja visst, men inte bara. Det är så vi tänker oss att det ska vara, och det tycker jag du fick till med Seger också, Jens. Det vill säga, du tar ju upp grejer som du vet att hon
skaver lite.
Ja, hon studsar inte rakt upp och ner när ni pratar Zlatan, och hon studsar inte rakt upp och ner när ni pratade om framförallt det här med avslutet, va, i landslaget.
Nej, men om jag så hade fått liksom 30 sekunder i den bronsmatchen så hade jag ju fått liksom stänga igen det kapitlet på ett annat sätt än vad jag nu fick uppleva och göra. Det var en händelse som jag kanske inte kommer ta med i mina liksom historieböcker.
Jo, men jag kände väl själv så här liksom att jag var helt stensäker på att hon skulle få minuter i sin sista VM-match. Det vill säga bronsmatchen mot oss, inte minst 2-0-ledning, och vi i Australien var rätt så slutkörda där, att liksom, ja men det ge henne de sista minuterna eller något i den stilen. Och när inte det hände så tänkte jag, ja men då blir det garanterat när de spelar mot Spanien borta december 2023 är väl det. Alla byten är inte gjorda, det som är uppeggat för att tacka Caroline Seger och hedra Caroline Seger för en fenomenalt fin och lång landslagskarriär. Så jag tycker väl i det sammanhanget att det är lite öppet mål som missas av ledningen där, och det kan man väl säga att det kände jag att det gällde henne själv också.
Ja, det är ju en kritik mot Peter Gerhardsson, förbundskaptenen, att hon inte får komma in. För hon säger ju det där att om jag bara kunde fått en halv minut någonstans.
Ja.
Som en avtackning, som ett slut. Vi pratade ju om den meste landslagsspelaren genom alla tider i svensk fotboll. Vad blev det? 239 ja-kamper, va?
Ja, det kunde ha blivit någon till. Men jag håller med här alltså, för när man satt och kollade på det här så undrar man ju, den här matchen mellan Spanien och Sverige var ju någon sån här fyrverkerimatch på något sätt. Den studsade ju och for som de värsta fyrverkeripjäserna gör.
Och helt betydelselös ju, Sverige, för Sverige.
Ja, det hade ju mer ranking att göra för Nations League-kval och sådana saker.
Men när det gäller att gå till OS var
OS var borta. OS var borta. Så att nu satt man och väntade att Caroline Seger skulle få komma in med stående ovationer från hela ledningen mer eller mindre, va. Men det fick vi aldrig se. Men det var spännande att lyssna till svensk fotbolls på damsidan främsta spelare genom alla tider i Sporthuset Spotlight.
Mm. Och när vi hänger kvar vid landslagsfotbollen så sökte vi ju dig med ljus och lykta för en vecka sedan, Jens. Jag ringde ju till och med, det är faktiskt sant, det ni hörde i podden, det var mitt samtal till
Uzbekiska fotbollförbundet.
Jajamän, och deras telefonsvarare. Jag ringde dit, jag ringde till hotellen, jag ringde överallt. Nej, det gick inte.
Nej. De talade nämligen bara uzbekiska.
Men det kanske var så att faktiskt så var Jens inte i Uzbekistan utan i Australien då, jag vet inte.
Ja, det var det de tyckte var så konstigt.
Vi började den änden, hur gick det egentligen? Ni är klara för OS, jag
Grattis.
Säger ni.
Vi är klara för OS dubbelmöte mot Uzbekistan, så vi är väl på förhand hade på känna att vi skulle vara bättre. Men jobbet ska göras, och det gjordes på bästa tänkbara sätt skulle jag vilja säga. Så gott om mål.
10-0 hemma. Alltså 3-0 borta och 10-0 hemma.
Ja.
Jag tänker på 10. Då var det 10-1. Jag tänker på Ungern slog El Salvador i fotbolls-VM 1982. Men liksom det är, man får ju rota länge här i statistiken.
På spelsystemet, det har vi sagt tidigare. Det var ju efter den matchen att spela 9-0-1. Med 9 backar, 0 mittfält och en forward.
Ja. Men det var ju en överkörning, Jens.
Ja, men det var det. Men det känns jätteskönt att vi har säkrat Paris-OS och att det kommer att bli ytterligare ett mästerskap och få ta del av. Och vi spelade en blandad fotboll. Jag tror Japan vann med 2-1 eller något sånt där för en tid sedan innan mot Uzbekistan. Så det är liksom inte ett lag man bara per automatik kör över. Men jag skulle kunna tänka mig i ett... Man slås ju av hur orättvist det är för europeiska lag att kvalificera sig till ett OS. För det här hade väl varit ungefär som att Sverige hade fått Moldavien i ett dubbelmöte eller något i den stilen, kan jag tänka mig.
Anledningen att vi sökte det i Uzbekistan, det var faktiskt inte, jag är ledsen för det, men det handlade inte om OS, utan det handlade om Jon Dahl Tomasson.
Ja, som ju du har jobbat tillsammans med ju.
En del, jag lärde känna honom när jag scoutade åt danska landslaget, och då han var assisterande förbundskapten till Åge Hareide. Så där började jag väl få grepp om personen och fotbollsidéerna och sånt där. Och jag gillade honom och kände liksom att det finns något bra här. Så när Daniel Andersson och MFF i något sammanhang var ute och letade efter tränare, så sa jag att jag tycker ni ska ta Jon Dahl Tomasson som en i er ursållningsprocess. Och det ville sig så väl så att det blev Jon Dahl Tomasson. Och med 2 SM-guld och ett gruppspel i Champions League så kan man ju inte åstadkomma så mycket mer som allsvensk tränare.
Vänta nu, indirekt din förtjänst att Tomasson blir förbundskapten i Sverige. Jo, för att Malmö får ett tips, de har inte alls tänkt i de banorna, och går på Tomassons spåret. Han fixar 2 SM-guld och blir plötsligt ett namn på den svenska marknaden, och nu är han förbundskapten.
Han kanske hade gjort något fenomenalt någon annanstans som hade gjort att han hade varit aktuell för svensk landslag.
Men vad är det för typ av person som du har jobbat med honom, så att säga, när du kom med en scoutrapport här, säger vi, i Danmark där. Det var ju då med ett passtrubler du hade när du skulle in i Turkiet, den enda som har snackat in sig här. Du är en land och allt.
Han var även i Georgien.
Georgien, vet du, fram och tillbaka, upp och ner. Uzbekistan var ju som hemmaplan för dig, Jens. Men alltså, hur är Jon Dahl Tomasson som person, människa?
Alltså jag tycker han är varm och personlig och rätt mysig. Och samtidigt så tycker jag det, jag vet inte om ni såg presskonferensen som Svenska Fotbollförbundet hade med Jon Dahl Tomasson. Alltså jag tycker ganska, alltså, redan titta på den och du vet vad det är för någon. Alltså det är inget manus.
My task is to create an identity, an international identity of football, an attacking mindset, a challenge I really love. Then we of course have the next thing. I will not be talking Swedish.
Om han nu ändå väljer att gå på engelska, vilket jag inte riktigt är så där jätteförtjust i som språk, så tycker jag han pratar så att folk...
Du vill ha danska eller?
Så att folk förstår. Nej, jag vill ha svenska. Jag vill att han ska lära sig svenska.
Nej, men jag tyckte det var en befrielse när han sa att jag pratar engelska och ni ställer frågor på engelska. Ja. För ni alla i Sverige har jag inte riktigt danska och jag talar usel svenska, sa han. Men det innebär ju att sannolikheten att de flesta förstår vad som sägs ökar. Mm. Sen kan han ju lite hemlighet så här gå på SFI då. Men han ska ju inte bo i Sverige, så han kommer ju inte gå under svenska för invandrare, utan han måste hitta någon annan väg fram. Engelska är bra för mig.
Ja, men oavsett i varje fall så den modig tränare. Det finns inga heliga kor i det fallet. Tänk när han var i Malmö FF, så han hade inga problem att sätta Berang Safari åt sidan. Stark person och ledare i MFFs lag. Han hade inga problem att sätta Rasmus Bengtsson åt sidan. Du vet, sådana här grejer som många tränare drar sig för att göra. Här är det liksom, Jon kommer att gå sin egen väg. Han kommer inte ha något behov av att plisa eller tillfredsställa någon. Så det tycker jag liksom är en god egenskap, att vara stark i det coachandet, för det kommer att behövas. Sen är det ju en otroligt stresstålig person, lika med tänk egentligen vad som hände med Janne Andersson.
Sen kan vi diskutera val av spelare, och det kan vi hålla på med hela jävla natten. Nu
jag tänker
mig.
Min syn på honom. Ja, ja. Jesper ändå, ja, ja. Det är inte populistiskt. Men du tycker, men jag tycker att han är fantastisk.
Ska inte Alexander Isak eller Viktor Gyökeres, vem ska inte spela då?
Jo, men jag pratar bara åtta minuter på två matcher.
Ja, men ska inte spela?
Alltså, det är ingenting personligt.
Nej, men ska inte spela?
Vad som hände med Erik Hamrén, de blev ju helt... Av det tryck som de utsattes för, så blev de andra personer än de i själva verket var. Och det tror jag de håller med om själva. Jondal Tomasson har en egenskap, och det här tycker jag faktiskt är en riktigt viktig egenskap för en tränare på hög nivå och en förbundskapten i det här fallet, nämligen att inte påverka så mycket av det. Följa din egen linje, klara av att låta de här hårda, stundtals elaka frågorna bara rinna av dig.
Kan du garantera att han inte kommer gå bananas på svensk media?
Ja, men om han gör det så tror jag att han kommer att göra det som sig själv och inte som Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Liksom att du flippar och så helt plötsligt ser man en sida som man inte trodde den här personen hade. Så det tror jag, han kommer inte ha något problem att tillrättavisa.
Jo, jag kan tänka mig att det blir lite knepigare för journalister att jaga honom. För nu måste du ju jaga på engelska.
Då är lite språkligt underläge.
Språkligt blir det ju lite kantboll, eller hur? Jag tycker själv när man...
Vad heter avgå egentligen? Vad heter avgå?
Vad heter how many minutes played as a sub has...
Nej, det är sant.
Ja. Så den blir ju liksom lite, det blir ju lite grann så här.
Smart att Thomas är väl engelska.
Mycket smart.
Bra att han inte lär sig svenska.
Det hade kanske varit ännu smartare om han valt spanska. Eller italienska han spelar. Han var ju mycket framgångsrik med AC Milan.
Ja, nederländska kan han nog bra, va?
Ja, hopp, Holland, hopp.
Nej, men sedan så tror jag att här... jag tror han... det finns ingen som kommer att ifrågasätta hans auktoritet eller integritet med tanke på den bakgrund han har själv. Både en fenomenal spelarkarriär men också lagkaptensämnet, och så ser han då dessutom förbundskaptens erfarenhet, alltså att vara i landslagsmiljö både som spelare och det tror jag kommer att vara oerhört viktigt när han ska sälja in sina idéer. Men sen måste du också ha en jäkligt bra spelidé. För grejen är den, tränar du MFF så kan du vinna två SM-guld med ett starkt spelarmaterial som är liksom överlägset de andra lagen. Men ska du ut i Europa och spela med MFF, då räcker det inte med grundprinciper och bra spelarmaterial. Och ska svenska landslagsspelare möta ett tyskt landslag, ett franskt landslag, ett spanskt landslag, då behöver vi ha en idé och följa den idén och göra det som ett lag bättre än våra motståndare för att ha chans att vinna.
Jag tänker på miraklet i Milano här till exempel, den matchen mot Italien. Det är ett mitt i prick exempel, känns det som, på det du snackar om här nu, Jens. Men det här med att de ska spela, heter det inte attackfotboll eller något sånt där? Man blir fullständigt, alltså det känns ju som att man hukar sig lite grann bakom soffkanten hemma, va?
Blir det attack?
Och då tänker man så här, okej, vem tar hand om det på egen plan, Alvar? Så att jag känner kanske inte en gnagande men ändå en viss liten oro.
Är du till stor del fostrad som spelare i Danmark, sedermera i Holland där han har gått sin utbildning, där Jondal Tomasson har sin familj och sina rötter, får man ändå lov att säga, dansk som man ändå är, så går anfallsfotboll före försvarsspel. Så är det bara. Sedan så kan ju Jondal Tomasson vara smart då, och se till att det finns någon där runt omkring hans, i hans stab som är överjävlig på att, förlåt uttrycket, strukturera upp ett försvarsspel också. Så att han ska ju trots allt inte göra allt.
Men attackfotboll, det låter ju som, alltså, första landskampen på hemmaplan för Jondal Tomasson, det blir ju Sverige-Serbien när Zlatan Ibrahimovic ska avtackas på Friends Arena. Det kommer bli utsålt ett par gånger om säkerligen, och det är klart, om Sverige virvlar in under Ibrahimovics avtackningsmatch och slår Serbien med 4-2, va, i attackfotbollens tecken, med mål ifrån Dejan Kulusevski och Alexander Isak, och Gyökeres gör 2, va, och alla står upp och dansar inklusive Ibrahimovic, va, och Reinfeldt går loss i en boogie woogie vals med Andrea Mölleberg, då kommer vi ju liksom få den danske mannen är gud! Det är gud! Då är det klart, va? Så att det är klart att det kan bli rätt kul.
Ja, det ser vi fram emot.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Var med och tyck till och skicka in till oss via våra sociala medier på X, Twitter, Facebook, Instagram. Sportisepodcast.se heter vår hemsida. Ni kanske har tankar om det här med förbundskaptensidan.
Men man kan ju höra av sig på våra sociala medier också om tips på någon särskild gäst man vill ha kanske i Sporthuset Spotlight.
Ja visst, bra.
Man kan snacka om det där
också. Supportersånger, kärleksbombningar, ja. Det är bara att hojta till.
Och backar på landslagsnivå.
Det brände till här för ett par veckor sedan, Jens, på direktmeddelande på Instagram och lite överallt. Det var Patrik K, Mattias Lindgren med flera som skickade länkar ifrån MLS. Alltså Major League Soccer.
Från USA?
Den amerikanska högsta ligan, proffsligan i fotboll.
Var det Messi hade slagit en hörna eller?
Nej, men det handlar om nya regler. Där man då helt enkelt försöker att ta tag i sånt som vi har pratat om en hel del i Sporthuset. Nämligen maskningar.
Ja.
The MLS just introduced some crazy new rules for the 2024 season. Next season, if a player is injured and stays on the ground for more than 15 seconds, they will be required to leave the field for at least 2 minutes for treatment. They are also introducing a time substitution rule. This rule would require substituted players to exit the field within 10 seconds. If they fail to do so, the player being subbed in would have to wait an additional minute before entering the field. This means that that team would play down at least one man for that entire minute. Again, I love this rule and I think it will greatly decrease the amount of time wasting we see next season.
Referee Pov heter sociala medier-kontot som har lagt upp det här och som är väldigt exalterad över det hela. Så egentligen, ska man sammanfatta det på svenska, så kan man ju säga så här. När byten sker, ni vet när folk vandrar av långsamt, långsamt, långsamt. Om inte spelaren som byts ut kliver av planen inom 10 sekunder, så måste inhopparen vänta åtminstone en minut på att få komma in. Och då är det en minut och nästa avbrott, vilket ju kan ju ta ytterligare en eller två minuter. Så minst 60 sekunder får inhopparen vänta. Det tycker jag liksom, den borde funka. Och grejen är den, MLS testar det här på någonting som de har som är typ U21 allsvenskan. Det heter MLS Next. Där har de testat det här i ett års tid, och sen den här regeln infördes så är det typ 99,7% av alla byten som då sker inom 10 sekunder. Så jag tycker det är bra liksom att man inte bara sitter och funderar på kammaren på att hitta på en regel, utan hitta på den, testa den i en miljö, se utfallet och därefter fundera på att ta in den. Den andra grejen som referee Pov här tog upp var just att spelare som ligger skadade mer än 15 sekunder, så förenklade han det hela och sa att då tas den spelaren av planen, och när man tas av för att få behandling så måste man vara utanför planen i minst 2 minuter. Och det är då 2 minuter plus till nästa spelavbrott, misstänker jag att det är, som man sen kan släppas in. Och då ska det inte bli lika attraktivt att fejka en skada för att vinna tid. Dock så finns det ett undantag och ett frikort för alla lag, och det är fortfarande målvakten. Så målvakten undantas i det hela.
Och så den har de inte fixat till
den? De har inte fixat till den, vilket ju finns. Men ändå, det är lite spännande grejer som de håller på med att testa.
Det är ju intressant. Alltså, det ligger ju lite mer amerikanska här, att de gillar ju inte när det blir för segt. Liksom.
Nej.
Alltså, här måste vi skapa lite action points, va? Så kommer de här grejerna. Men det är spännande att de testar.
Mycket.
Det görs någonting, de gör något, de är framåtlutade. Sen kan man hålla på med x antal ifrågasättande av det här. Vad händer om spelaren verkligen är skadad, och vad händer? Får man inte ta in en avbytare då? Alltså, det finns x antal man kan komma på frågetecken. Jag tycker det är frisk luft in i fotbollen när någon så påtagligt testar som MLS gör i det här fallet. Well done, Yankees!
Och när det gäller just det här med att maska och att tid brinner upp, så tycker jag att alla som är allergiska mot VAR, det finns egentligen två huvudmotstånd mot VAR. Det ena är ju att man kan bli blåst på ett mål och så vidare upplevelsemässigt, men det andra är ju också att det tar för lång tid, att det blir för mycket stopp i spelet. Då bör man ju brinna också för de här frågorna. För om det är någonting som gör att spelet stannar upp, så är det maskningar. Så tycker man att det är ett problem med videogranskningar som tar tid, då ska man vara lika engagerad i den här frågan, menar jag.
Verkligen.
Ja, bra sagt.
men det är slutspelsfeber som kommer igång nu i stora delar av idrottssverige, men det är redan bubblar och gör det hela vintrarna banne med år efter år i Västergötland i Lidköping. Fascinerande bandypublik som Villa Lidköping har, samtidigt som publiksnittet i elitserien på R-sidan den här säsongen varit det sämsta på många år, alltså det är ju under 1200 åskådare per match, så fortsätter Lidköping publiken att trumma på och har vunnit publikligan nu 10 år i rad i högsta serien. I den senaste slutspelsmatchen var det 3600 åskådare när Vetlanda besegrades där i semifinalen. Det kan bli finalklart förresten denna torsdag när podden kommer ut, och snittet på hemmaplan alla matcher inkluderat sen deras inomhusarena invigdes för snart 15 år sedan har vi fått där. Alltså snittet över alla de här åren har vi fått från Mikael Larsson och Niklas Weishag, våra lyssnare. Gissa vad det är?
3 500.
Ja, men det är bra att gissa. 3 100. Och det är ju bäst i Sverige. De har alltså vunnit publikligan i svensk bandy 10 år i rad. Mm. De har ju 5 raka finaler på herrsidan, varav 2 guld och 3 raka guld på damsidan. De har kommit starkt på damsidan också. Nu är de framme i semifinal både på dam- och herrsidan, Villa Lidköping. Och det är ju häftigt att där i Lidköping, där det inte annars kanske finns så mycket toppidrott, att det har blivit på det här sättet. Så ännu mer då än i Hälsingland. Vi pratar ju ofta om Hälsingland, Edsbyn och så vidare. Men det är faktiskt Lidköping som är, numera får vi kalla det, bandyns mecka. Ja. Nu är det många från Edsbyn som kommer av sig.
Ja, men jag vill då chippa in, för att ännu fler ska höra av sig från Edsbyn eller Bollnäs, men jag vill ju chippa in mitt gäng här.
Broberg.
Jajamän, Broberg. Just det, Broberg. Som vi mötte Sandviken här, var i kvartsfinal tror jag. Men i en och samma match brände 3 straffar. Det är svårt att gå vidare då kan jag säga. Eller var det till och med 1/8 var det kanske? Ja, strunt samma. Ja. Men de är i alla fall utslagna. Men jag flaggar för Broberg till nästa år. Jag vill bara säga det. Det finns mycket spännande på gång där på Hällåsen i Söderhamn.
Men nu går det för Baltic igen.
Ja. De kvalar väl uppåt dem. De är ju kval uppåt.
Ja, bra Lasse. Du har koll på läget här alltså. Det är ju en kvalgrupp upp till elitserien här. Motala, också klassiskt lag. Mm. Som leder den kvalgruppen. Före Ljusdal, också klassiskt lag. Mm. Före Baltic och Vänersborg. Men kolla här då. Kval till Allsvenskan. Där är vårt gäng.
Ja, Gustavsberg. Ja,
det är här borta.
Det är helt otroligt. Nej, men jag har aldrig sett en bandymatch spelas på den planen. Men den är ju grymt läcker alltså. Mm.
Och vi är ju nära slutet nu på bandysäsongen. Jag menar, SM-finalen i Västerås spelas ju nästa vecka, helgen 15-16 mars. Västerås alltså för andra gången i historien finalarrangör efter att det i över 3 decennier varit Uppsala och Stockholm som varit spelplats för denna minst sagt svenska idrottsklassiker. I de flesta andra sporter och ligor här hemma så närmar vi oss slutspel mer och mer, som ishockeyn där slutspelen i både Hockeyallsvenskan och Svenska Hockeyligan startar nästa vecka. På damsidan är det semifinaler som pågår. Mångåriga dominanterna, regerande mästarna Luleå, vann första semin i bästa av 5 mot Frölunda. Mer spännande blir det nog, va? Mellan Brynäs och Modo. Brynäs vann ju först efter förlängning hemma. Nu 2 raka fighter i Örnsköldsvik. Och match 2 i de här semifinalserierna spelas alltså den här onsdagen innan podden kommer ut. Men apropå Brynäs, och om vi hoppar över till herrsidan, så väntar vi ju nu på det årliga mejlet. När kommer det? Från Anders Nilsson. Då pratar vi inte om Florida Anders Nilsson som vi hade uppe förra veckan, utan om Brynäs Anders. Han som alltid kommer med det här tipset framåt vårkanten hur det ska gå för Gävlelaget.
Ja. Jo, men han var ju tidig på att tippa att de skulle åka ner i kval förra året. Det hade han ju rätt.
Ja, 5 år i rad har han tippat.
5 år i rad. Till sist fick han rätt, ja. Men nu har han inte hört sig av när de vinner. De vinner ju Hockeyallsvenskan.
Det är inte klassiskt supporterskap att det är jobbigt ibland när det går bra. Det är lättare när det går dåligt. Så han är tvärtyst nu när Brynäs fullkomligt dominerar. Det går ju tyvärr tungt för Björklöven just nu, Jens. När de dominerar Hockeyallsvenskan och nu startar slutspelet med Brynäs som megafavoriter. Det här gör ont för Anders Nilsson att höra att Brynäs är megafavoriter att gå upp till SHL och återvända efter bara ett år i Hockeyallsvenskan.
Ja, jag håller med dig, men jag vill bara säga det att det är ju ett nollsögare här. Därför att det är bara ett gäng av alla dessa hugade spekulanter som går upp. Och Södertälje Sportklubb har ju visat att de har någonting att komma med för detta året. Hovet-kollegorna, AIK Djurgården, kan ju inte heller dissa fullständigt. Det går inte. Kommer Björklöven hosta till någonting? Ja. En eller annan kanske säger Mora. Så att Brynäs kommer ju, hur det än blir, att bli utmanad.
Allt press på Brynäs såklart.
Ja, men definitivt. Och det gör till och med att den första nivån inte är den allra enklaste för dem.
Snart kommer mejlet.
Och dessutom är det ju, de får ju välja motståndare. Hockeyallsvenskan har ju ett system som inte SHL har. där alltså det som högst placerade laget först väljer motståndare.
Jag spelade aldrig tidigare.
Av de, ja, exakt. Ja, men nu åker ju allsvenskan kvar. Det är så att, och då får de ju välja bland de sämsta lagen in. De kan ju inte plocka ut trean då i första omgången. Varför de nu skulle vilja det. Men Brynäs stora favorit, jag håller med om det.
Ja, och när det gäller nedflyttning så kommer ju nu, den börjar faktiskt nästa fredag. Alltså om 8 dagar när den här podden kommer ut, då börjar playout, kval ner. Det lag som förlorar åker ur SHL. Och då är det HV71 med Oskarshamn. Oskarshamn som är tvärt sist efter en riktigt tung säsong, men HV71 som är ett mysterium och ett, ja, vi får nog kalla det ett fullkomligt haveri. Med tanke på att, tänk dig det Jens, att den klubb i Svenska Hockeyligan som har högst lönebudget, 70 miljoner kronor, är näst sämst.
Mm, det ska inte gå.
Nej, det borde, jag undrar om det måste sakna motsvarighet på något sätt. Och väldigt mycket går ju då till, vi pratar om styrelse, vi pratar om Kent Norberg som är sportsligt ansvarig, utvärderingen efter säsongen och så vidare. Oavsett hur det här går så har det här varit ett fiasko för HV71. Och nu är bara frågan om de reder ut det här. De ska ju vara bättre än Oskarshamn. Så då är det alltså så att HV71 har 2 raka hemmamatcher, inledde med det. Förlorar de en av de 2, då blir det ju att Oskarshamn plötsligt vippar över till dem. Och HV är ju Sveriges sämsta bortalag i mannaminne.
Du har ju den här effekten när de hade Thomas Montén som tränare i inledningen av säsongen. Han fick ju bara 12 matcher på sig. Så förlorade de ju hemma mot Malmö med 8-0, fick han kicken. Och då var ju poängsnittet under en poäng per match. Jag tror det var 0,94 eller något sånt där. Men det har ju inte blivit nämnvärt mycket bättre sen Johan Lindbom, som då var klubbdirektör och tidigare fått sparken som tränare. Den klassiska Lindbom som nätade 1995 när HV71 för första gången blev svenska mästare genom att vinna match 5 mot Brynäs.
Hur många vänder har han varit tränare nu, Lindbom?
Ja, han är fram och tillbaka.
Kanske 7 gånger.
Nu var han tillbaka igen, ja. Men det har ju liksom blivit kanske 1,10, 1,12 i poängsnitt mot 0,94. Det är mycket, nu snackar jag decimaler här. Men det jag vill ha sagt är att det har inte blivit så värst mycket bättre. Nej. Och mot bakgrund av det du säger här, Tommy, att de hostar in rätt mycket, så får de ju ut extremt lite för det de betalar. Och då kan man ju tycka att de antingen har felskrivna kontrakt eller att de helt enkelt har ett sämre byggt lag. Det är ju sannolikt. Och att de framförallt inte heller har haft rätt personer för att få ut maximalt av sitt lag.
Sporthuset sponsras av Televox. Kommunikation, nyckeln till det mesta i både stora och mindre företag såklart. Och då gäller det att det funkar fläckfritt. Televox har helt uppenbart lärt känna kundernas problem för att förenkla det som har med telefoni att göra och inte minst mobiltelefonabonnemang, där det via deras mina sidor bara att ändra, lägga till, ta bort så som man själv önskar. Även på kort varsel utan låsningar och krångel. Nyskapande, lättarbetat. Och apropå nyskapande så har vi ju senaste veckorna sökt jämförelser inom idrottens värld. Har du kommit på något mer där, Jens, inom fotbollen?
Ja, men jag tycker ett banbrytande spelsystem eller formation är faktiskt 4-3-3. Vi har ju tidigare i den här episoden pratat om spelsystemet 4-4-3, det vill säga en spelare för mycket.
Ja, då har man mycket
folk. Tyvärr inte. Varken Televox eller något annat företag får använda sig av fusk. Utan här handlar 4-3-3, tycker jag, är banbrytarna av anledningen att det var 4-3-3-systemet, 4 backar, 3 mittfältare, 3 forwards, som var det första där man började numrera rollerna. Det vill säga en högerback var en 2a och så mittback 3a, 4a och så nästa ytterback var en 5a. Och så på mittfältet fanns det en 6a, det fanns en 8a, det fanns en 10a och så fanns det yttrar som var 7a och 11a och så den spetsen längst fram, längst upp, nummer 9. På så vis har det också förenklat saker och ting. Till exempel, vi ska rekrytera en ny spelare och vi söker efter en typisk nia. Då vet ganska många där ute vad det handlar om och vilka egenskaper som en sån spelare har. Framförallt vilken position det är. Eller en sexa, så pratar man om en defensiv mittfältare som är duktig att skydda sin egen backlinje. Och så här. Så banbrytande spelsystem, 4-3-3 på samma sätt som Televox är banbrytande på sitt sätt.
Men om Televox hade haft uppdraget att översätta det här till så att det ska bli så tydligt och enkelt som möjligt, då hade de sett till att tvåan också har nummer 2 på ryggen.
Ja, det är en bra idé. Det hade underlättat för alla. Eller ettor och nollor.
För nu kan det ju vara så att den som har position nummer 6 har 8 på ryggen. Det hade aldrig hänt i Televox värld. Gå in på televox.se så får ni veta mer.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Ja, förra veckan drogs ju lappen Babe Didriksen och jag måste säga att det var inte riktigt så att det ringde någon klocka upp i huvudet hos mig i varje fall. Men efter att ha botaniserat lite i Babe Didriksen så måste jag säga att jag blir helt fascinerad. Och jag hoppas att ni också kommer att bli det, för det här är en speciell idrottskvinna.
You're looking at a portrait of a woman who during her lifetime was the world's greatest all-round woman athlete. Golfer, swimmer, tennis star, and a one-girl track team, Babe Didriksen.
Mildred Ella Babe Didriksen, född den 26 juni 1911 i Port Arthur, Texas. Hon kan mycket möjligt vara tidernas bästa golfare genom tiderna på damsidan och aktiv under 1940- och 50-talet. De enda som egentligen kan mäta sig med Babe är vår egen Annika Sörenstam och legendaren Mickey Wright. Men Babe är den enda damgolfaren som har klarat katten till en herrtävling på den manliga touren. Och Babe gjorde det inte bara en gång, utan tre. Med en aggressiv och kraftfull sving så var hon på en helt egen nivå genom golfen och vann 17 raka segrar som amatör. Ingen har klarat av samma bedrift efter det. Och totalt vann hon 82 tävlingar som proffs, och det skulle kunnat blivit så många fler om det inte vore så att Babe började spela golf först som 34-åring och att cancern, tråkigt nog, stoppade hennes framfart eftersom hon dog redan 45 år gammal. Ja, stoppade och stoppade. När Babe spelade US Open 1954 så hade hon cancern i kroppen och en stomipåse utanpå, men inte ens det hindrade Babe, som då vann sin tionde och sista major i golf. Vilken bedrift!
The final round of the Women's National Open at the Salem Country Club near Boston, Betty Hicks in second place. Mary Kay Wright, La Jolla, California, former USGA girls champion, and her playing partner, Mrs. Babe Didriksen-Zaharias, who's so far ahead the rest can hardly see her with a telescope. Babe drops a six-footer to preserve her par and her big lead. Now the gallery is gathering at the last green to witness the finish of this biggest of all women's golf tournaments. Just 18 months ago, she underwent an operation for cancer. Everyone said her career was over, but here she is, winning by a mile, a margin of 12 strokes with a score of 291, one of the most inspiring comebacks in all sports history.
Det här i sig gör Babe Didriksen unik, tycker jag. Men nu var det ju så att Babe var inte bara en golfare. Hon var nästintill lika duktig i simning, tennis och volleyboll. Och för att inte glömma basket och baseball som hon spelade på professionell nivå. Babe och baseball, ja, då kanske en och annan tänker på Babe Ruth. Visst, det finns en koppling. Efter att Mildred Ella Didriksen gjorde 5 home runs i en och samma baseballmatch så kom smeknamnet Babe på plats, såklart. Basketmatcherna dominerade hon såklart också med eftertryck. Hon snittade runt 30 poäng allt som oftast i ett sammanhang då 20 poäng betecknades som väldigt mycket. Ja, visst börjar Babe Didriksson framstå som en superkvinna. Nästintill overkligt bra. Jämförelserna med Muhammad Ali har funnits där. Andra superstjärnor har funnits där. Och då har vi inte ens pratat om hennes friidrottskarriär ännu.
Babe Didriksson, the one-woman track team, first. Evelyn Hall, second. And Marjorie Clark, South Africa, third.
I'm awfully glad to have been able to set this new hurdle mark and hope to do some better some other time.
And here's the one and only Babe Didriksson of the United States. She set the world's Olympic record at 132 feet and 7/8 of an inch.
Under en period så hade hon världsrekord i 5 grenar samtidigt. Och i OS i Los Angeles 1932 deltog hon i 3 grenar. Som ni förstår hade hon kunnat delta i många fler, men det var inte tillåtet på den här tiden.
143 feet, 4 inches. Babe Didriksson, USA, has just set a new world record.
Resultatet i OS 32. Guld i 80 meter häck. Guld i spjut. Silver i höjdhopp. De här 3 grenarna tycker jag summerar Babe Didriksons mångsidighet på ett bra sätt. Du har att du behöver vara snabb och du behöver vara smidig i häck. Du behöver vara explosiv och stark i spjut. Och du behöver vara spänstig och graciös i höjdhopp. Allt det hade Babe Didriksson. Snacka om banbrytande och öppna dörren för andra tjejer att kunna idrotta och nå stjärnstatus genom sin idrott. Babe Didriksson går till historien som en av de mest otroliga idrottspersonligheter som jag stött på i varje fall. En idrottshistoria som trollbinder och fascinerar. Tänk att en och samma person har klarat av allt det här i ett 45-årigt kort liv. Mildred Ella Babe Didriksson dog 27 september 1956 i Galveston, Texas. Men vilket eftermäle hon har lämnat.
En enastående historia, strålande berättat, tack så mycket för det. Vi får ju klart för oss att det här är en idrottspersonlighet. Jag menar, när de säger att det här var det största fram till Muhammad Ali,
ja.
då fattar till och med jag. Och när jag lyssnar till den här berättelsen igen så blir ju helhetsintrycket att det här är fenomenalt. Det går liksom inte att formulera sig på något annat sätt. Och jag hade ingen aning. När den här lappen drogs av Håkan Ottosson, vår Vasaloppsvän.
Han ska ju prata om snart förresten.
Han är på väg i mål.
Vad gräsliga förhållanden.
Nej, men alltså, då tänkte jag, vad är det här? Och så bra det blir, tycker jag, med kärleksbombningar när det blir den här typen av historieberättare som man från början inte hade en aning om.
Mm. Idrotten är underbar.
Ja. Men tänk golf och friidrott alltså. Den kombinationen, den är inte helt vanlig.
Tänk
vanligt.
Spjutkastning, 80 meter häck och höjdhopp. Det är...
Ja, just det. Inom friidrotten. Ja. Det är 3 olika sporter i sig.
Ja, herregud. Och så hon bara staplar sporterna på varann helt plötsligt. Och sen så denna vidriga cancersjukdom som ju så många drabbas av fortfarande. Så går hon ur tiden i så unga år. Så det är en alldeles remarkabel historia alltså. Mm. Så den står icke tvåa till någon. Det vill säga she's second to none.
Medan jag går och hämtar påsarna så får du här sammanfattningen.
Nej, här är det! Oj, Håkan!
Ja, då är de igång. För 100:e gången släpper vi iväg ett startfält i Vasaloppet. 1922 var de 119 stycken. Nu är de någonstans runt 14-15 000 som väller iväg här. Det finns många långlopp i världen, men det här är det enda där man släpper iväg alla åkarna på en gång i den här mäktiga, mäktiga starten.
Men oj, det var tufft det här. Han skriver, Håkan Ottosson skriver så här: äntligen i mål efter det tyngsta Vasaloppet i modern tid. Trodde på min väg mot starten att jag hamnat fel och istället var iväg på en enduro-tävling eller novemberkåsan. Det var ju lerigt, va? Redan från start gick det tungt, skidan sögs fast i snön och åkare efter åkare susade förbi som att de inte hade samma problem, undrade han här. Ja. Kraft och ork riktades mot att hålla koll på skidor i de djupsockrade kurvorna. Såg ett antal vurpor men lyckades dock med balansen att stå upp hela loppet. Vi ankom till Mångsbordarna. Mångsbordarna? Den som vet, den vet. Kändes Mora långt bort. Dessutom ingen sol som ingen det alltid brukar vara i Mångsbordarna. Nej, just det. Men depåstoppet gav lite kraft i backarna mot Risberg. Sen blev det åter tyngre när spåren bitvis uteblev. Många småknixar till Evertsberg där spåren helt försvann. Och där stavarna var svåra att trycka ner i snön och få kraft ifrån. Många som bröt sina stavar på grund av detta. Åkte förbi några med endast en stav och då var det ju långt kvar till kontrollen för att få en ny. Led verkligen med dessa åkare, skriver Håkan. Noterade att det var helt tyst i spåret. Brukar alltid vara en del surr och snack mellan åkarna, men i år var det knäpptyst.
Alla var så plågade.
Nu kommer det. Håkan Ottossons tid. 6 timmar och 39 minuter.
Bravo!
Placering 2126. Ja, lugn nu. Han skriver så här också. Tappade tyvärr 600 platser från förra året och blir nedflyttad till led 4 nästa år. Ah. Nya tag givetvis och redan anmäld.
Bra.
Dock nöjd med att få medalj för 20:e loppet, skriver han här.
Kan inte jag få ta det sista där? För jag tycker det var så, ja, så fint också.
Ja, du har läst det redan.
Ja, men han skrev det här om att det var ju en del rubriker i tidningarna, negativa rubriker.
Ja, det var ovan folk själv.
Ja, det står så här, de behandlar oss som hundar.
Ja, hundar.
Och det, hundar, det är
ju... Nej, jag fattar inte alls den rubriken.
Konstigt, ja. Och det var ju köer, du vet, bilköer och grejer. Köer på vägarna. Men han bara plussar Håkan och skriver så här. Alltså arrangörerna erbjöd gratis bussar till starten via PM-inbjudan. Men andra hade tagit egna initiativ att lösa logistiken. Och då var sent ute och då blev det problem. Hade man bara följt det som arrangörerna tipsade om så hade det varit lugnt. Allt fungerade klockrent i övrigt. Och den positiva attityden från volontärer genom hela loppet var precis som vanligt. Glada miner och pepp trots det här jobbiga förut då. Fick medalj efter målgång och den kastades inte på halsen slarvigt utan gavs med varma ord. Bra jobbat. Du är stark. Kul att just du är här. Sånt borde få plats i tidningar och andra medier istället.
Mm, men verkligen. Men kan det verkligen vara så att när du går i mål och får din medalj så kommer de och kastar den på dig?
Driver du din jävel? Här har du!
Flytta dig!
Aj, aj!
Men det är klart att det finns de som har haft negativa upplevelser. Det begriper ja, det jag också.
Men det är ju... häftigt att se 15-16 000 skida iväg. Alltså jag tänker spontant på Australien. Jag tänker bara sådär, jag skulle visa det här för mina kollegor där nere. För de måste ju tro att tycka att det här är...
En gång om året, första söndagen i mars.
Ja, exakt. Vi brukar titta på deras Ossi-Rose och tycka att det är galet, men det är ingenting mot det här.
Det är blandning mellan snö och en sjö som de just nu stakar sig igenom.
Men har ni sett det här klippet ifrån Svenska Nyheter med Messia Hallberg?
Ja.
Det är ju otroligt roligt när de pratar med någon som har gjort över 60 lopp, va?
Ja, det var ju rekord. 61:a loppet.
61:a loppet, det var rekord. Men grejen är, den här stackars personen var ju... Det var en äldre man. Han var ju alldeles... Nej, men han var ju... Ja, man borde vara gammal. Men alltså, plåster i ansiktet och sårig och damm.
Har du åkt 61 gånger? Det är ingen som har åkt så många Vasalopp. Hur känns det då?
Det känns ju väldigt skönt att ha bara tuffaste i Sveriges tuffaste grupp Vasaloppsveteran.
Men det har varit kämpigt.
Det värsta loppet jag har varit med om.
Vet du vad, Gösta? Det syns att det var det värsta loppet. Det syns. Hur fan åker du skidor, människa? Ja, men glömde du skidorna och bara gled fram på ansiktet? Ja, men han är ju en hjälte såklart. Men det här var alltså Göstas värsta lopp någonsin. Hans näst värsta lopp. Det var första gången han var med. Då förlorade han precis på upploppet mot självaste Gustav Vasa. Det var...
Ja, det är bra.
Ja.
Jag, tycker det där var otroligt roligt faktiskt. Ja, det var det. Jag tyckte det där var otroligt roligt faktiskt. Men vilken prestation.
Varför var han så blodig? Jag frågade det.
Nej, det undrar man. Men han kanske hade fått sin medalj så kastad på sig
i ansiktet. Han var så blodig alltså i ansiktet. Ja. Okej, nu kärlek är olycka.
Nu tar vi olycka.
Ja, okej, då jag hade ju handen djupt ner i kärlekspåsen.
Men det hade du faktiskt, var lite därför jag såg
olika handen nästan. Okej, vi tar två alla samma färger. Nej, vi tar två olika färger här. En gul och en rosa.
Ja.
Vilken ska jag veckla
den
ut igen?
Rosa.
Okej. Rosa.
Då lägger jag tillbaka den gula.
Lapp på gång här.
Det fanns ganska många olyckslappar faktiskt. Det fylls på.
Okej, okay. Ja, men det här blir intressant. Det här är ju en person som jag inte tror det är så många som tycker speciellt mycket bra om. Så att jag vet inte.
Han ligger i rätt påse.
Ja, han ligger i rätt påse. Men jag höll på att säga, kommer det gå att hitta någonting bra om den här? Vi pratar om en ledare, pampig sådan kan man minst säga. Vi pratar inom fotbollen och vi pratar om Sepp Blatter.
Det finns det många negativa rubriker kring. Allt började ju egentligen med att han slog Lennart Johansson i ordförandevalet där 98, va? Och på suspekta grunder. Och sen fortsatte på något sätt hela.
Lennart Johansson drev ju att vi ska ta bort mutor, vi ska ta bort fuffens, vi ska
det
ta bort.
Det kommer man inte långt med i den där världen.
Nej, men då förlorar han ju stort. Då förlorar han ju stort. Ja. Men det är svårt att placera honom i annan påse än där han nu blev placerad, en gode Blatter.
Okej, nästa vecka, olycksdokument.
Jag frågar faktiskt Lennart Johansson vid ett tillfälle om han hade något gott ord gott att säga om Sepp Blatter.
Det var svaret, eller?
Ja.
Ja. Ja. Och därmed så
lycka
laddar vi för...
Till. Uno Hedin, lycka till!
Ja. Vi är tillbaka igen om en vecka, men kom ihåg våra måndagar också, som sagt, där vi har Caroline Seger, och nästa vecka så blir det också en ny kärleksbombning ifrån arkivet. Supportersång! Mm. Jag var ju inne på bandy.
Mm.
För vi fick här nyligen ett lyssnarönskemål via vår hemsida sportersupodcast.se och kontaktformuläret där från Marcus Nissen, som vill uppmärksamma Gripen Trollhättan bandyklubb, som den här säsongen för första gången i klubbens historia tagit sig till SM-slutspel. Det blev ju Villa Lidköping, som vi nyss pratade om, försvårade där i kvartsfinalen. Men det har ändå varit en historisk säsong för banden i Trollhättan, så Marcus önskar verkligen låten Heja, heja, Gripen!
Gripen!
Tillägg från mig. Vem har, en riktigt stor svensk idrottare, har Gripen Trollhättan som moderklubb, där hela hans blivande olympiska guldkarriär började byggas en gång i tiden på bandyisarna innan han bytte sport?
Nils van der Poel.
Bra! Ja! Han började spela bandy och var bra på rören och tänkte, vad bra jag är på rören.
Det hade varit roligare om han var lite så här halvknackig på rören och ville byta sport.
Och det gick ju bra.
Ja.
Så att vi kör den låten då som heter Heja heja Gripe med Jigs.
Heja heja!
Vi hörs
tack
med vecka.
Då. Hej, ja. Hej, hej, hej då!
Vad gillar vi bäst ut i våran stad? Och vad får vårt hjärta att slå snabba slag? Det är Gripen, vårat bandylag. Ett lag med kor som vi litar på. På Slättbergsbanan är det fest idag. För ljusvart spelar ju på hemmaplan. Att vakta buren mot ett sådant lag, det gör ju varje målvakt svag. Heja, heja Gripen! Som en dans. Heja, heja Gripen, och det har ingen chans. Heja, heja Gripen, ni gör så snygga mål. Heja, heja Gripen, det är laget för gol. Ja, vårat gäng, det är laget som kan göra mål som ingen annan. Som ett snöre ifrån man till man rullar nystat och är så grann. Heja, heja Gripen, det visar allt som en dans. Heja, heja Gripen, och
det har ingen chans. Heja, heja.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippi!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.